En podcast från Sportbladet.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk, med mig har Kalle Karlsson och inte Frida Fagerlund. Hon är ute och reser någonstans, så att istället har vi Patrik Bränning.
Ja, ja, som live-publik.
En publikfavorit.
Eller hur?
Känns det bra efter den här helgen? Det var en svängig omgång minst sagt. Vi har fått några riktiga underprestationer men också några ganska imponerande resultat. Så jag tänkte börja med en sån här tankenöt. Dejan Lovren eller Victor Nilsson Lindelöf? Vem skulle ni ta ut först?
Claudio Cazzapa skulle jag ta ut först.
Och ska vi stoppa in dem i West Hams försvar?
Om vi ska gradera usla insatser så får man ändå säga att Dejan Lovren tar priset den här veckan.
Ja.
Vi kommer väl in på det mer sen kan jag tänka mig.
Det kommer vi göra. Det är intressant att vi har några sådana tydliga bottennapp den här veckan. Men vi kan väl börja med Manchester United då. Det var en tidig match på lördagen borta mot Huddersfield. En sån där match som man ju förväntar sig att ett lag som Manchester United ska kunna göra lite mer i än vad man faktiskt lyckats med. Jag vet inte, jag såg någon statistik på Romelu Lukaku hade 2 bolltouch i offensivt straffområde på hela matchen, vilket inte är så mycket mot ett sånt motstånd. Men Huddersfield gör det bra.
Huddersfield gör det bra, men jag tycker nog i det här fallet så var det framförallt Manchester United som gjorde det dåligt. Nu har de ju faktiskt varit inne i en period här där spelet inte alls har fungerat och där den här formen från starten av säsongen har varit som bortblåst. Det är inte alls det här farten i anfallsspelet, inte alls det här flödande passningsspelet där de hittar in mellan motståndare och bakom motståndare och så, utan nu var det faktiskt ett United som hade oerhört svårt att öppna Huddersfield, och det kändes väldigt segt rakt igenom. Givetvis ett jätteavbräck att Paul Pogba är på skadelistan. Nu märks det verkligen att hans kreativitet saknas.
Ja, samtidigt så känner man ju också, det finns, alltså man tittar tillbaka på Manchester United senaste 8-10 dagar sen mötet på Anfield, där de ju kommer in med den här farten, har gjort mycket mål, varit väldigt, väldigt bra. Om man ställer upp för att spela 0-0, vilket ju uppenbart var så, så känns det som att det fick det här laget att tappa farten. Mourinho stod efter matchen i helgen och pratade om att vi ville inte. Vi spelar. Det är klart, man kan inte vinna matcher om man inte går dit, om man inte vill spela, om man inte har rätt attityd. Kan det vara en liten, ska man säga, attitydsförstörare att skicka ut spelare som Mkhitaryan och Rashford och Martial och Lukaku med ett sånt defensivt och ett, för vi såg ju Benfica i Champions League förra veckan, de skapade ju nästan ingenting där heller. Det var ju liksom en målvaktstabbe som gjorde att de kom därifrån med segern, och så nollade till Huddersfield nu i helgen.
Nej, men alltså, jag tror
hur mycket
att
får han ta på sig själv utav den här inställningen från spelarna är det jag är ute efter.
Ja, jag förstår. Nej, men jag tycker att han får ta på sig en del. Jag tycker att de tappade lite av sitt momentum när de
Leif Borg jublar över ditt ordval.
Ja, men det var ju Borgs ord ett tag, men nu känns det som att det är
absolut,
allas ord.
Absolut.
Det fanns inte någon anledning, tyckte jag, att åka till Anfield med den extremt negativa taktiken som de hade i den matchen. De möter ett Liverpool som har sina försvarsbrister. Och varför skulle inte Manchester United kunna utnyttja det i den matchen som andra lag utnyttjar det? Jag tror att de tappar lite av sitt flyt med den insatsen. Och visst, de fick en poäng där som var en okej poäng kanske, om man ska vara rent pragmatisk, men som du säger, sen dess så har inte spelet funkat, och Nu har ju spelare som Mkhitaryan som var glödhet i starten av säsongen, Mata som har varit het, de har inte sett bra ut nu. Och när de dessutom då saknar en sån spelare som var helt central i inledningen av säsongen som Pogba, då det är klart, då stryper man ju den där distributionen fram till en Lukaku. Två touch i offensivt straffområde, det är ju, ja, det känns ju väldigt, väldigt lite. Och ett tecken på att just nu så alltså de är långt ifrån den nivån de höll för bara några veckor sedan.
Mm. Sen det är ju kul, det är ju skriverier nu om att det liksom finns spänningar i Uniteds trupp efter att Mourinho varit så tydlig med att och kritiserat deras hängivenhet och inställning och sådär. Dels är det roligt hur fort det kommer sådana skriverier efter några dåliga resultat, men tycker ändå något man kan reagera på, Mkhitaryan som ju fick rösta till den här The Best-utmärkelsen, FIFAs pris till årets tränare. Då får du välja tre tränare du ska ge poäng då, och han hade inte Mourinho på topp tre.
Men det är väl för året antar jag.
Ja, alltså förra året då.
Ja. Och det, nej, men det känns väl rimligt ändå.
Jo, det, men det är ändå
tagit Mourinho.
Ändå rätt. Det är hans tränare.
Exakt, du säger, alltså du tar ju dina spelare, dina tränare, alla andra gör det. Daniel Alves, Neymar som etta liksom. Alltså Ronaldo har aldrig röstat på Messi i sitt liv. Andreas Granqvist och Jan Andersson har båda med Zlatan på listan. Det brukar ju att du tar din tränare. Alla gör ju det.
Ja, fast ändå när det gäller tränare så där. Jag menar, Zlatan röstade ju på Pep Guardiola en gång.
Ja, men
och då sa han om han har varit bäst. Alltså, ja. Jag tror att det är lite skillnad. Jag tror svårt att jämföra med Messi och Ronaldo. Så, för Ronaldo röstar ju inte på Messi för att han själv vill vinna.
Jo, precis. Jo, ja. Men han har ju såklart med Zidane på sin lista. Ska han ju också. Men jag menar, alltså, det brukliga är ju att de tar, de stora stjärnorna tar sina egna tränare. Alltså, om du är en stor klubb så har du... Det är ju mer vanligt än ovanligt om
ja,
vi säger så.
Ja, men har man gjort Zidanes resultat, det är svårt att förutse det oavsett om man spelar exempel,
men jag menar alltså, det brukar ju ändå det. Det är ändå
man
tre
man kan ha en Zidane etta och en vad vet jag, någon annan tvåa, sen slänger du in Mourinho så att du har honom liksom där.
Ah, jag tycker inte att det var något uppseendeväckande. Alltså jag menar, de slutar femma i fjol.
Jag tycker det finns någonting där.
De vinner ju Europa League.
Ja, men de vinner lite såna här små turneringar som Europa League och ligacupen och sånt där som inte väger så tungt. Jag kan inte säga att han ska vara på någon topp tre, och jag kan inte blama Mkhitaryan för det.
Lindelöf då? Hur rankas han? Alltså han var ju väldigt ifrågasatt inför den här matchen. Har ju verkligen inte gjort något avtryck egentligen i Manchester United. De chanser han har fått var väl helt okej i de Champions League-matcherna som han har fått spela.
Ja, inte gjort han några... så stabil ut borta i Benfica. Sattes ju inte på jätteprov där.
Nej,
ska vi undersöka.
Men här, det här är ju den. Visst, det var regnigt, det var blåsigt. Det var väldigt, väldigt blåsigt. Det här kanske är den typ av förutsättningar som han inte är så van vid helt enkelt. Han lämnade Sverige väldigt ung. Han har varit nere i Portugal. Alltså, det är inte liksom 6 grader varmt och 20 sekundmeter och regn så ofta i Portugal.
Alltså, det är inte kylan som gör att han missar och nickar hem en boll.
Nej, liksom. Det är ju vinden skulle jag väl säga.
Ja, nu är du snäll här,
alltså. Ja, det känns ju som en självförtroendefråga, ja. Gör det inte det?
Jo, det gör det. Alltså, jag skrev det. Jag tror inte att, jag kan inte komma på någon svensk som har gjort en sämre start i Premier League. Och det väger inte in bara den här matchen, utan om man tittar på hela hans liksom väldigt korta sejour såklart i Manchester United. Man går alltså från att köpas in för 350 miljoner kronor, går från att vara, alla utgick ju ska man komma ihåg på att han skulle in och starta med Bailly. Mm. För Phil Jones och Chris Smalling har inte övertygat alls de senaste året, och Rojo var skadad. Så att när han kom, då köptes han ju som startspelare. Han går alltså under försäsongen från start till läktaren. Mm. Visst, vi hade exempel med Mkhitaryan i fjol som satt på läktaren och sådär, men han gick ändå från start till läktaren där. Sen har han spelat och han har inte övertygat när han har gjort det. Och då tänker jag på den ligacupmatch. Nu kommer jag inte ihåg vilka det var de mötte i den ligacupmatchen, men han hade ju en insats i ligacupen här i augusti som var lite skakig. Han har fått chansen i Champions League, det tycker jag han har sett stabil ut. Har kanske inte satsat på jättestora prov. Det här var ju den stora chansen han fick nu. Och de måste du ju ta den om du ska liksom flytta fram dina positioner. Nu lyckades han tyvärr
Men du får ju nästan orsaka det här målet.
Ja, precis. Och nu orsakar han det här målet, och då blir det att han flyttar sina positioner till och med ett och två steg bakåt. Nu har han ju tur att de fortfarande är på skadelistan här, så att det kommer ju komma fler chanser under hösten. Och han måste växa i kostymen, och han bör göra det fort, för pressen växer ju hela tiden för varje svag insats man gör när man är i en sån här stor klubb.
För det var ju inte bara det att han missade nicken där. Han gör ju inget jättebra jobb på första målet heller när han blir bortfintad rätt rejält utav
Tom Ings.
Det var Tom Ings var det. Mm. Ja,
men första målet där blamear jag
inte honom. Det är ju Mata som...
Jag skyller inte på honom. Mata får ju ta på sig det målet. Han tappar boll i fel läge. Och sen hamnar ju Lindelöf i en mot en. Och det är inget lätt läge att hamna i. Sen gör han det kanske inte så bra som man kanske önskar att han skulle göra. Men där har han lite otur. Skottet går ändå mellan benen på honom. Målvakten räddar. Tar United bort returen. Då är det ingen som säger någonting om Lindelöfs försvarsagerande där. Men det andra målet, det är ju...
Det är
på tok för dåligt och det vet han om själv.
Men Peter Wendman, vår kära kollega och mångårig PL-fantast, han är inne på att Lindelöf är felscoutad, att han inte passar i engelsk fotboll, skrev han i sin senaste text. Jag vet inte exakt vad Peter menade där, men ser du någonting, alltså, eftersom han är så bra i Champions League som är en miljö där han tidigare imponerat eller bra, men där var han ändå trygg liksom. Och sen så går det som det går i. Är det någonting i brittisk fotboll som inte passar Lindelöf?
Alltså, vissa reser ju lite frågetecken kring värvningen nu och det är tidigt att göra det såklart. Men det är ändå intressant när det var någon som skrev sådär att han är inte en Mourinho-värvning på det sättet att Mourinhos försvarare, de är ofta fysiska. De är ofta sådana som sitter lågt och nickar undan och är jättestabila på det sättet. Och Lindelöf är en annan typ av spelare. Det jag har sett i landslaget framförallt tycker jag han är väldigt säker i positionsspelet. Det har jag inte sett i Manchester United-tröjan. Och det är ju ett litet frågetecken kring det. Om han har sin lilla brist i huvudspelet i en sån liga som Premier League där det är många stora forward som är jobbiga och bufflar med. Om man dessutom i positionsspelet inte är 100% i, då är det klart att då kan det ju vara så att han kommer få tufft i den här ligan. Förhoppningsvis så växer han in i det. Men jag tycker också att det som han har beskrivit som att han har liksom en jättefin passningsfot och sådär. Han har en bra passningsfot. Men han har inte en passningsfot som är spets i Premier League. Det tycker jag inte. Jag tycker inte det att det är David Luiz eller Daley Blind passningsfoten som bara smackar in bollar mellan lagdelarna på löpande band. Det tycker jag inte, utan jag tycker att han har en bra, men han behöver utveckla den också. Så att just nu så det finns ju ett litet frågetecken. Jag hoppas att han växer in i kostymen, och det kommer ju säkert vara en akklimatiseringsperiod som blir lite längre än vad vi hade hoppats på. Men mot slutet av säsongen så kanske han anpassar sig till den här ligan, och då eftersom vi ser det här med blå och gula ögon så hoppas vi ju verkligen att det blir bra till slut.
Och nästa omgång så är det Tottenham.
Ja, som, Harry Kane
som väntar, och Harry Kane som är i hyfsad form får man säga.
Han ska väl spela ligacup ikväll först och främst mot Swansea.
Ja, just det. Så
det blir en viktig match för honom, ja, studsa tillbaka. Det tror jag ändå är bra.
Tammy Abraham istället.
Ja, precis.
Lite lugnare i alla fall.
Wilfried Bony.
Rätt formstark han också. Ja.
Eller Bony, ja.
Eller Bony, ja. Det får vi se vem som startar.
Det är bra att han får den här chansen direkt. Liksom, gör en bra match nu och liksom upp i sadeln igen. Så att... ja, men som sagt, det blir något att bita i nästa helg. Om man får spela. Det är inte säkert. Jag menar, du har ju en Daley Blind som du kan kasta in i mittförsvaret. Ja,
vi har ju till och med sett att han har petat in Darmian på någon slags treback för att skona bort Lindelöf lite grann, som man har gjort vid något tillfälle när Darmian kom från ingenstans igen, rakt in i en startelva. Tottenham tänkte jag att vi skulle använda då som en liten segway över till det andra försvarsfiaskot vi såg i helgen. Ja, det var inte bara, det fanns flera stycken. Vi kommer ju prata lite West Ham sen också. Och Dejan Lovren. Vi pratade om dåligt självförtroende och sådär. Han missade den nicken. Dejan Lovren har alltså tagit bort Liverpool från sin bio på Instagram och Twitter. Han blev utbytt efter 31 minuter efter 31 riktigt, riktigt svaga minuter. Det är en kille som enligt uppgifter har liksom lite problem utanför planen. Han har problem med äktenskapet. Han spelar på smärtstillande. Han har väldigt mycket smärta tydligen när han spelar. Det är ju en kille som inte mår så jävla bra just nu. Och borde han ha startat överhuvudtaget?
Facit i hand så är väl ganska enkelt att säga nej. Klopp var väl ut också så att han hade gjort det bättre med ett par gymnastikskor på sig. Så.
Ja. Men dessutom så blir han ju fullständigt hängd.
Ja, det är inte Mourinho-taktiken det här att det är hela lagets misstag, utan han var ju väldigt tydlig med att Dejan Lovren var en katastrof.
Ja, han har ju försvarat Lovren, har försvarat backlinjen. Det är tillfälligheter och det är en stolpe in och det är sånt där som händer och det finns andra saker. Men här var det ju en fullständig avrättning efteråt. Ja. Som att det inte räckte att han blev utbytt i 31:a minuten.
Nej, men man kunde ta signalen då kan man ju tycka. Nu börjar ju också ansvaret liksom skeppas över på Klopp. Tidigare har jag försvarat Klopp. Jag tyckte att liksom den här typen av misstag är svår som tränare att lastas för. Att du har en spelare som helt enkelt gör liksom juniormisstag. Men med tanke på att det hela tiden ändå blir Lovren som får ansvaret trots de här misstagen. Han får liksom ingen chans att i lugn och ro studsa tillbaks eller liksom vila eller att han roterar. Utan Klopp står ju här med en backlinje där han inte har tillräckligt många alternativ med en backlinje som är uppenbarligen för svag efter en sommar där han sagt att han inte hittat tillräckligt bra spelare för att förstärka det med. Mm. Nu hamnar det ju på Klopps ansvar att han helt enkelt inte har liksom tillräckligt bra alternativ och att han inte lyckas få upp Lovrens självförtroende, eller om det handlar om problem vid sidan av planen att han inte får möjlighet att vila då och kasta in någon annan. Så nu börjar det ju bli lite snålblåst för Jürgen Klopp tycker jag, och det blir väldigt intressant att se hur det här kommer liksom utveckla sig, för han är ju extremt populär inte bara hos spelarna utan även hos journalister, det ska man ju vara helt ärlig med, för att han är ju liksom charmig, karismatisk och en rolig figur att ha i en liga. Mm. Så att han har ju fått väldigt många
han har fått en väldigt lång smekmånad, det har han fått.
Men vad tycker du då, Psyk, som har ditt hjärta i Liverpool sådär när Klopp står och flinar där efter missen och det där, vad känner du då? Nej. Eller köper du det för att det är Klopp?
Jag har ju också kommit till någon slags insikt om att ingenting Jürgen Klopp säger är sant. Någonsin. Utan han är en väldigt skicklig... Alltså han är ju en José Mourinho fast på ett annat sätt. Alltså han är ju också en bullshitter och en manipulatör och en kille som använder intervjuer, använder de här situationerna för att som ett redskap nästan.
Men det gör ju typ alla tränare, om man tänker efter. Tränare,
absolut. Alla är ju bullshitters. Ja.
Och de måste vara det också. Det är det som är, alltså det psykologiska spelet innefattar att du måste vara det.
Ja, och Mourinho är ju då haveristen liksom som kan vara Bagdad Bob ibland. Det såg vi ju också Brendan Rodgers som sa, han tyckte ju allting var fantastiskt hela tiden och alla andra kunde se att det var helt katastrof.
Ja, bra character.
Ja, precis. We showed character och så vidare. Va? Han var ju Bagdad Bob nummer ett. Medan Jürgen Klopp, han har alltid spelat på sin skärm, att han haft en rolig kommentar. Så han kanske inte svarar på frågan överhuvudtaget, men folk går därifrån
och tycker att
men det är nog inte så farligt ändå. Här tycker jag när han slaktar Lovren på det här sättet så gör han det väl lite för att skydda sig själv. Kan man tänka sig att han skulle ju kunna ta på sig den och säga att nej, ja, vi har haft de här problemen, det är jag som sätter upp laget, det är jag som har tagit ut honom, det är, alltså så här. Men istället så hänger han honom helt hållet. Så det skulle bli väldigt intressant att se vem som startar nästa match då, som råkar vara mot Huddersfield just som slog Manchester United.
Men är det Joe Gomez in då eller? I mitt försvar,
tro
eller?
Det,
för vad har de för alternativ?
Ja, det är ju Klavan, men han fick ju inte ens spela när Lovren blev utbytt. Sen tror jag väl också i och för sig, för Joe Gomez är väldigt snabb.
Ja.
Jag tror att Klopp kände att de behövde få in speed
för att kunna,
och det såg vi också att Joe Gomez kunde hantera på ett annat sätt också. Både Harry Kane och Jungmin Son när de kom ju väldigt starkt i djupled.
Vi tar en Liverpool, vi hänger kvar lite i en Liverpool-grej. Vad säger du om det här med Klopp då, om vi backar bak bandet i sommar där, men det finns inte så många backar som är bättre än de vi har. Alltså, vad känner du kring det då?
Det är ju skitsnack igen. Det finns inte så många backar som vi har lyckats med en förhandling med och som vi har scoutat tillräckligt bra, utan vi trodde att vi skulle få Van Dijk och så blev det inte så, så nu står vi lite med brallorna nere. Det är ju det ärliga svaret tror jag på det här.
Utan det är ju det ärliga
svaret. Ja, precis, ja, men så är det ju. För jag menar, han är ju inte så korkad. Han är ju inte korkad, Klopp, på något sätt. Han kan fotboll, han är inte korkad. Däremot så tror han kanske att vi är mer korkade än vad vi är när han säger så.
Så kan det nog vara.
För att han förstår ju också att det finns en jävla massa backar som är
bättre än de han har just nu.
Bättre än de man har. Men sen är det också så här att när man har svaga backar så får man kanske också ställa upp laget på ett sätt så att de får lite mer skydd. Och de, jag menar, han spelar med ett väldigt offensivt mittfält och de är ju väldigt utsatta, både Matip och Lovren, och måste göra ganska mycket svåra saker under en match och försvara mycket 50-50 bollar och mycket dueller som de ska vinna utan att ha någon som är där på andra bollen nödvändigtvis speciellt nära. Så att han ställer ju upp laget på ett sätt som gör att det blir väldigt, väldigt svårt att vara försvarare i det här.
De förväntades ju spela ganska högt upp med backlinjen den här matchen också. Om man tar det där första målet där, så man tittar på det, så de bjuder ju in till det. Mm. Det kan man säga så här, vad dåligt det var. Jo, men alltså, har du fem meter ner med den backlinjen och med hela laget i det läget, ja, men då åker du inte på ett sånt mål. Det kan räcka med tre meter ner. Mm. Men jag utgår från att idén var att de skulle trycka upp och ja, då sätter de sig ju i det där liksom.
Det andra målet finns ju också, alltså det är Lovren mot Harry Kane en mot en, och Lloris får sikta med sitt utkast. Han gör ju extremt dåligt, Lovren.
Det går ja, det får man nog säga ändå.
Men det är ändå en mot en mot ligans hetaste anfallare, alltså ja. Det finns ju...
Men där ska han ändå liksom, där kommer man inte ifrån ändå att bollen är i luften. Han ska ju kunna gå upp och ta en duell,
ja,
där, och inte missbedöma det som man spelar i Porkar 9 liksom.
Ja, det håller jag verkligen.
Men det är också märkligt den här matchen, att jag menar, vi snackar hela tiden om att Liverpool är ett omställningslag och så vidare. Mm. Nu låter man ju Tottenham i den här matchen ställa om. Och visst, det blir ett tidigt mål i den här matchen, och mål förändrar matcher, som Erik Hamrén alltid mantrade om. Och så är det ju faktiskt. Det får man ändå ge Hamrén, att den klyschan stämmer ju faktiskt. Men det blir ett misslyckande för Liverpool att Tottenham gör det Liverpool är bra på i den där matchen. Ja. Och,
de är ju två ganska lika lag, bara det att Tottenham är lite mer
fler strängar på sin lyra,
ja, mer välbalanserade. För sen tycker jag egentligen
lite bättre försvar kanske
ja, men det är det jag menar.
Ja, och kanske lite bättre anfall, kanske lite bättre anfall och kanske lite bättre på sista tredjedel mot låsta.
Det är med de spelar ju inte, de spelar
ungefär likadant, men de är bättre på allt, men
de spelar på ungefär samma sätt. Alltså med väldigt mycket press och mycket omställningar. Sen kan Tottenham spela på andra sätt också.
Ja, fast grejen är ju, det här är ju något nytt, att Tottenham har börjat spela på det här omställningssättet. Alltså det har de ju inte gjort tidigare. Det är ju någonting som de har lagt till nu. Och det börjar väl egentligen med matchen mot Dortmund faktiskt. Där de helt och hållet liksom gav upp bollinnehavet och ställde sig lågt och skulle ställa om. Jag tycker ju att det här är en intressant utveckling som sker nu. Det har ju varit trebackslinjer har ju varit på tapeten de senaste åren. Jag har inte undgått någon. 3-4-3 har varit det liksom systemet som har varit rådande i Premier League. Nu börjar det ju svänga till att 5-3-2, det vill säga spela utan yttrar och bli mer baktunga, vilket man automatiskt blir med 5-3-2, att det är det som gäller nu. Nu har vi ju sett både Chelsea använda det. Vi har sett, City gick in i säsongen med det, men har ju övergett det nu. De märkte nog att det passar
de
inte deras offensiva lag.
De kan bara
skyffla
fram alla sina.
Ja, de är så pass bra.
Så vinner de i alla fall liksom.
Vad sa jag? Chelsea använt det. Och Tottenham har använt det. Det är alltså tre topplag som har gått till det väldigt, väldigt baktunga 5-3-2. Vi som följer Allsvenskan, eller ni lyssnare som följer Allsvenskan, har ju sett AIK i år spela 5-3-2 som är extremt baktunga och gör att matcherna ofta blir väldigt, väldigt låsta och intetsägande, för de kliver hem med alla spelare och motståndarna har väldigt, väldigt svårt att öppna det.
Ska ju säga det också att jag menar, det är Tottenham som kommer in till den här matchen med en hel del skador. Medan startar med Dele Alli och Harry Winks på centralt mittfält på de två sittande, eller de två lägre positionerna. Det är ju... alltså, det är ju rätt stor, det är rätt långt ifrån Erik Dier och Wanyama till exempel, eller en Dembélé.
Ja, det är ju väldigt långt ifrån i, alltså, i karaktär på spelare. Ja, sen får ju säga att Harry
de
Winks,
gör det ju fantastiskt bra.
Harry Winks har ju verkligen tagit steg framåt, och det ser ju ut som en spelare som verkligen kan bli någonting utöver det vanliga i engelsk fotboll, för att de gör ju inte den typen av mittfältare i England. Det är Jack Wilshere och det är någon till, Paul Scholes. Och när det kommer fram en sån spelare, så då blir ju de liksom jämförda med Pelé i England. Och nu kommer Harry Winks efter liksom 7 svåra år för Wilshere här, som har liksom de här egenskaperna, att de är väldigt, väldigt bolltrygga, och det är en bra fotbollsspelare verkligen. Och
vi såg ju tendenserna redan förra säsongen när han gjorde sina inhopp, att absolut. Han var väldigt, väldigt bra.
Men jag ska tillstå där att jag trodde inte att han hade kommit upp på den här nivån.
Han såg lite tunn ut, han såg lite klen ut.
Exakt, det var det jag var oroad för. Men sen åker han till Bernabeu och matchar Real Madrid där borta och deras mittfält, och nu var han bra igen, och så att det där är ju en väldigt, väldigt intressant spelare.
Det här tunna Tottenham som vi pratade om innan ser ut som en ganska hyfsad bredd nu när man ser den. Ja. En Dele Alli spelar lite mer, lite djupare än Harry Winks som kommer in som en startspelare i den här typen av matcher. Då har man ju dessutom, ja, men Erik Dier, man har Victor Wanyama, man har Moussa Dembélé,
Danny Rose,
och Danny Rose utanför, och en Serge Aurier spelar till vänster. Vänsterback.
Ja, visst, och sen också som du sa, alltså flera strängar på Solira, det är inte bara, det hänger inte på att Eriksen ska göra allt. Nej. Utan de har sitt omställningsspel nu som är väldigt, väldigt bra. Sen tycker jag, nu kommer inte ihåg vilket stora lag jag mötte, men när de hade sitt kantspel och lyckades få in, alltså på alla inlägg från de här wingbacksen, så hade de ändå 3-4 pers hela tiden in i löpningen i straffområdet. Det är ju extremt svårt att liksom hinna få upp så mycket folk. Det tycker jag, då var jag ruskigt imponerad av det, och nu spelar de på ett helt annat sätt plötsligt. Så att de börjar bli ett helt fotbollslag på ett väldigt
och rollspelare också. Som sån som jag älskar, ja. Som du kan skicka in han lite olika arbetsbeskrivningar, och han löser det oftast. Och när han får chansen att spela där framme, då sysselsätter han ju alltid en backlinje. Och visst, han kommer aldrig bli en spelare som är i övra världen, han kanske inte har den spetsen riktigt, men han är ju otroligt nyttig.
Alltså, det är nu bara för att han är korean då, men man får ju lite känslan av Park i Manchester United, som var den här rollspelaren som kunde gå in och alltid gjorde jobbet liksom.
Ja, han är ju i alla fall rollspelare, det är han ju.
Sen, de har lite olika positioner, men
och lite andra egenskaper också.
Ja, men lite samma status i laget liksom.
Ja, så är det ju.
Alltid liksom 7 av 10 av honom, och man kunde sätta honom på en rad olika positioner, och man fick alltid en stabil, bra insats. Det koreanska fotbollsmetoden. Vi ska ha 7 av 10 spelare. Det är inte fyskam.
Den breda
vi
penseln.
Vi måste lämna. Ja, 2 av.
Ja, det är ja. Du inte dra fördomen om fotbollströjor i Asien nu också. Så.
Fotbollströjor
i Asien. Nej, du får jobba vidare nu. Det går vi vidare.
Sälja fotbollströjor i Asien.
Exakt.
Vi måste vidare från Tottenham och Liverpool, för vi måste prata om Everton och Ronald Koeman. Kanske skulle vi börjat sändningen där egentligen, men så blev det inte. Men nu är vi här. Everton som fick stryk av Arsenal. Ett Everton som ganska likt Liverpool och till viss del Manchester United överhuvudtaget inte kunde försvara sig.
Han var ju helt pulveriserad även i första halvlek när de hade 1-1 med sig fortfarande. Det var väl den här statistiken. Jag hatar statistik generellt, men Arsenal hade väl
hatar du statistik?
Ja, men jag säger ingenting. Folk använder de här statistikknäcken, går liksom att vrida hur du vill.
Så är det, statistik går att vrida på.
Arsenal hade väl skapat fler chanser än de gjort i en halvlek de senaste 6 säsongerna, var väl liksom, det säger ändå någonting, får man väl ändå villigt erkänna, även för en statistikhatare som en annan. Men ja, nej, de var ju helt överkörda.
Pickford hade lite att göra.
Han hade lite att göra, det kan man lugnt säga. Och den här nya supertrion som vi ju väntat på i Arsenal hade ju alltså fullständigt lekstuga. Det var helt obefintligt centralt mittfält i Everton. Så. Det var väl ingen skräll att han skulle få gå. Jag trodde väl att han skulle kanske vänta någon match till, men han skickades med huvudet för.
Han verkar ju ha varit helt omedveten om det också, för han hade börjat förbereda dagens träning och inte fått några signaler alls på att det var på gång innan. Annars kanske man har ett sånt samtal eller...
Ja, men om du vänder på det, var det väldigt konstigt om man inte hade förberett dagens träning, om man inte skulle få gå.
Ja, jo.
Det är ju hans jobb att göra det.
Så ja,
att,
men han hade varit där nere liksom sådär, sen hade helt enkelt någon knackat honom på axeln och sagt att clear out your desk. Om det
din bil stod felparkerad.
Och sen sluta passerkortet funka.
Ja, exakt.
Ja, det är en klassiker.
Har man varit med om några gånger?
Vad säger vi om Ronald Koeman? Det är ju ganska lite tid ändå den här säsongen. Från att ha fått bygga så mycket den här sommaren och fått så mycket pengar. Visst att det inte har fungerat och att han inte... Men måste man inte också få tid att bygga ihop det här som man har handlat in?
Jag tycker att han kunde ha fått mer tid. Samtidigt så... Det är klart att det blir problematiskt när det ser så här illa ut som det har gjort. Alltså det är ändå en klubb som, visst, de tappar sin bästa spelare, och där vill jag verkligen understryka att gör man det så kommer det få effekter. Det är väldigt, väldigt svårt att tappa sin bästa spelare. Det är en annan sak att tappa spelaren som är nummer 2 eller 3 eller 4 i truppen, men att tappa den bästa spelaren, det är alltid kännbart. Det är väldigt få lag som man kan komma på som tappar den bästa spelaren och det laget blir bättre. Det är väldigt sällan det sker. De ersatte med många spelare istället, men om man tittar på de värvningarna så kändes det ju inte som att det fanns en tanke med dem riktigt, utan det var mer vi ska få in bra spelare, vilka kan vi få in? Ja, men vi plockar Rooney där, det är en nostalgivärvning, vi tar tillbaka honom. Men så tar vi Sigurdsson där. Oj, vänta, de kanske ska spela på samma position här. Ja, men då måste vi foga in båda två här. Och vad innebär det för laget? Jo, då har vi två spelare som vill ha boll, två som inte löper på det sätt som kanske behövs i de här liksom runt en sån spelare. Om Sigurdsson ska vara tia behöver vi ha någon som löper runt omkring. Alltså, det blir hela tiden där att man får skohorna in spelare som bör spela. Inte att de har förtjänat det, utan att de bör spela utifrån sin status, utifrån sin liksom meritlista. Och så kommer klassen in. Ja. Det är samma sak där. Och han ska också spela i den rollen.
Ja, och med sin säsong från förra säsongen, han gjorde jättemycket mål i Holland och var liksom en riktig poängspelare. Det är något som Everton har saknat. Det är klart att man känner att ja, men fan, ska vi inte försöka peta in honom? Han har ju ett målsinne och liksom en...
Ja, sen med Nias och den historien med det, han är helt utfryst och sen kommer han in och spelar och visar sig att
gör två mål.
Ja, men han är ju den bästa forwarden vi har i truppen. Alltså det blir väldigt många felbedömningar. Och sen får man säga att det här liksom experimentet med trebackslinje funkade ju inte för Everton. Och det där kan jag känna med Koeman lite grann, att han ser ju såklart saker och ting på träningar och sådär. Och han gör säkert bedömningar, till exempel. Jag ser inte att det är så, men jag tar bara som exempel att en sån spelare som Ashley Williams kanske tappar lite snabbhet med åren. Han skulle funka bättre i en trebackslinje. Och nu står du med honom där. Så du, ja, sett till Ashley Williams så behöver du spela med tre där bak. Men laget gynnas inte av det. Och det är det här som blir problemet. Och sen är det ju klart, han är inte hjälpt av att Seamus Coleman och Yannick Bolasie har varit långtidsskadade. Nej. För jag menar, det är kanske de två spelarna i elvan som har riktigt mycket fart och spetsegenskaper. Alltså just med att gå förbi sin spelare och skapa.
Så,
och
det är klart, fick ju starta med en John Joe Kennedy nu som gör sin första start någonsin i Premier League.
Och
i
det såg här, ganska vilsen ut.
Ja, i det här skedet. Först startar som wingback då till höger. Och sen när de ändrar om backlinjen så ska han ner och spela mer vanlig högerback. Och jag menar, han har det ju jättejobbigt.
Arsenal sätter in stöten där liksom.
Arsenal överbelastar ju förstås på honom.
Det är kämpigt.
Det är en tung situation liksom.
Men det jag tycker
är Alexis Sanchez liksom där som han ska ta hand om.
Men det jag tycker blir så provocerande, vi såg ju liksom Tottenham hade liknande strategi och problem när de sålde Gareth Bale. Jag tycker Liverpool hade lite samma strategi och problem när de sålde Suarez. Ja. Det känns som du släpper din viktigaste spelare, ändå blir dina signaler utåt att det ska göra det till ett bättre lag. Att nu ska vi satsa, för nu får vi in massa pengar och då kommer det gå bättre. Och då höjer man förväntningar istället för att sänka förväntningarna. Det man borde göra är att liksom ta ett steg tillbaka och bara, men vi har förlorat vår bästa spelare. Nu börjar vi ett nytt projekt. Vem vill vi långsiktigt ska leda det här? Är Koeman rätt man att göra det? Vilken typ av spelare ska vi få in för att om två, tre år var lika bra och kanske om fyra år var bättre igen. Istället för, oh, men hur blir vi bättre kommande säsong när vi förlorar bästa spelare? För det är omöjligt att ersätta honom. Ja, men då tar de in Rune och Sigurdsson. Det blir väldigt kortsiktiga satsningar och det känns som de högg på allt de kunde få. Mm. Alltså luta dig tillbaka. Nu har vi fått en unik chans här med ett större kapital att bygga någonting helt nytt. Vilka spelare passar in? Alltså, hur ska vi formera laget? Vad är vår spelstrategi de kommande åren? Vilka spelare passar in i det? Vilka ser vi skulle kunna utvecklas med oss de kommande åren? Inte bara genom nästa säsong. Och sen signalerar till fansen då att ja, men nu börjar nästa ombyggnadsperiod, nu börjar nästa projekt. Nu i år kanske blir en mittenplacering, men vår strategi är liksom om tre år att vi då ska vara topp fyra eller sådär.
Köper fansen det då? För det låter bra
jag
det där.
Jag tror
men
du hade skickat rätt signaler, jag tror det. Jag tror du skulle kunna göra det. Men det då gäller det ju att du verkligen signalerar, inte att du går ut och säger ja, nu jävlar, nu blir det satsning, nu har vi fått in.
Men det är ju det alla vill ha. Alla vill ju ha oftast den där satsningen. Jag tycker att det låter fint det du säger, men jag är tveksam om alla köper det. Men,
jo, men om och sen du, istället är det gör det här då, publikfrieriet, men du vet att det kommer gå åt helvete, för att det har ju gått åt helvete tidigare också. Det är ju inte så att, alltså vem ja, som du säger, vem gynnades liksom av att deras bästa spelare skulle, vem har gynnats när deras bästa spelare försvunnit?
Nej, inte gynnats, men du kan ju parera det om du värvar rätt, men de har ju inte värvat rätt nu. Det är ju snarare det som är problemet.
Och vilket
inte
lag har lyckats värva rätt och parera på ett bra sätt?
Alltså jag kan inte komma på just nu så, men
ja, för jag har ett bra exempel. När Manchester United sålde Cristiano Ronaldo så köpte man ju inte in en rak ersättare, utan där byggde man ju snarare på en trupp som började bli lite tung. Ja, men då hade och så fortsätter man vinna
ligan. Ja, det var lite annan situation. Ja,
märk väl, de hade ju vunnit tre raka ligatitlar. De vann ju inte ligan det året.
Nej, det gjorde de visserligen. Sen vann de året efter det.
Ja, det gjorde de.
Men de började ju bygga om för den generation. De använde de pengarna för att bygga om det här generationsskiftet när Scholes och Giggs som var på väg ut.
Absolut. Men det är svårt att jämföra också med United som har så mycket intäktsströmmar som liksom bara två år
de
senare
är inget
kan börja.
De är ett jättebra exempel.
Nej, jag tycker inte det.
Men jag tycker också, om du säger då att ingen kommer köpa det. Okej, om vi förutsätter att det är så, men då får vi börja kritisera de som inte köper. Alltså att fansen så sätter den typen av press. Det är ju ett problem, för jag tror ju att det där är enda vägen du kan ta liksom. Och om alla då bara ska fortsätta misslyckas för att ingen köper en lyckade väg, alltså det är en väldigt konstig ond spiral liksom.
Ja. Vem tar över då? Alltså om vi ska försöka, om vi tittar på hur truppen ser ut just nu, vilken typ av tränare är det som ska in, Kalle? Du pratas ju om David Moyes kanske ska till fansen bävar.
Det var då de började, de vände, de ledde sympati för Koeman direkt.
Ja, exakt. Det kanske var Team Koeman som spred det ryktet.
Allt är förlåtet.
Ja, även Allardyce har ju nämnts, och då tror jag att det går ilningar längs med Everton-supportrarnas ryggradar. Sen har det också pratats om en Thomas Tuchel som ju finns på marknaden.
Ja, de får inte dit honom.
Nej, Sean Dyche är väl liksom någonstans det mest.
Får de loss Sean Dyche från Burnley just nu?
Nej, just nu är det ju Armsworth som kommer köra här. Det pratas för att han kommer ha minst till landslagsuppehållet på sig. Han ska få en chans och göra sig förtjänt av jobbet permanent den här gången. Han har väl caretaker tidigare. Men så att det låter ju som de satsar på kanske att hitta en mer, alltså en lösning lite längre fram än så omedelbart, så att man tar in en David Moyes eller en Alan Pardew. Så känns det ju inte riktigt.
Ja, Pardew lär ju vara sugen. Han har väl börjat ringa sina.
Thomas Tuchel skulle ju aldrig riskera sitt rykte och åka ta Everton i den här situationen. Det vore en, liksom, den minst intelligenta fotbollstränare i historien. Då borde han per automatik inte få jobbet för att han är så dum i huvudet. Så det kommer han inte göra. Och inte Ancelotti heller, som det också spekuleras i. Det känns ju också.
Ryan Giggs spekuleras i också.
Ja, han har ute och lanserat sig själv, va? Mer eller mindre. Ja, han har inte sagt det offentligt, men det som skrivs är att Giggs är sugen på Everton eller Leicester.
Ja, okej. Okay. Då har han spridit ut det via sina
grejer. Det verkar väl lite så. Ja,
okay. Slaven Bilic kan ju behöva en ny arbetsgivare snart också. Han har ju en Everton-historia ju.
Ja. Nej, men det är väl ingen så här given kandidat som bara seglar upp som man känner det här är. Men Sean Dyche tror jag ju, liksom, han hade ju kunnat stagat upp det här. Det hade blivit en återgång till 4-4-2 och liksom rakt och enkelt. Och sen om det hade varit gångbart med den här truppen, det är svårt att säga. Men jag tror att i alla fall defensiven hade han kunnat organiserat.
Och det blir väl ett steg upp för honom även, alltså, även fast Everton har sina problem.
Ja, det är klart att det är ett steg upp från Burnley. Så är det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Absolut. Men vi var inne på Billers lite grann. Vi har redan tappat tre managers den här säsongen.
Är det så många som tre? Det
ja, De Boer fick sparken, Sherwood fick sparken och eller vad säger Sherwood? Shakespeare fick sparken från Leicester. Leicester som ju vann mot Swansea
ja,
med
Michael Appleton.
Ja, precis. Ibland har vi fått ta ut någon lista så här, vem skulle man inte vilja slåss med bland brittiska tränare. Vi brukar alltid komma fram till Pardew och den som vinner ett slagsmål. Har ni sett det?
Sam vinner väl ett slagsmål.
Big Sam.
Pardew.
Pulis är
ju... Jag har inte
sovit så mycket att det är lite vimsig. Men har du sett Michael Appletons fysik? Jävlar, det är en kille som kan hantera sig, om man säger så. Det blir svårpetad blir han.
Nu är ni i fightingpodden här.
Ingen vill ju ta det samtalet med den killen.
Transporterat så här.
Om ni undrar hur han ser ut så kan ni googla på honom.
Ja, jäklar.
Ja, han ser ju mer
men
ut
han
som
är så
en
gymstor liksom, och det är inte funktionellt. Det är som den här TV-sportskillen som var med Mästarnas mästare liksom. Ser ju jävligt bitig ut, men så fort han ska göra något med sina muskler så faller det ihop. Nej, Appleton tror jag inte är så stark.
Nej, så kanske det. Du vet mer om sånt än vad jag vet.
Är det ett bra rep att Bränning testar det? Utmanar Mike Appleton i ringen.
Bränning är inte heller så stark. Var väldigt tydlig
alltså,
med
det. Han skulle bryta av dig på mitten.
Det skulle han göra, definitivt. Säg inte så mycket om hans styrka dock. Mer om mig.
Leicester slog Swansea. Jag har inte sett den matchen. Den visades ju inte på TV. Så att vi går vidare till den match som visades. Och... jävlar, West Ham United, det var bland det sämsta som jag har sett.
Det säger
faktiskt,
en del.
Ja, det säger en hel del.
Ja, du hejar på Liverpool.
Det var som att det fanns perioder i den där matchen, det kändes som de fick inte ihop två passningar i rad. Det var helt otroligt vad dåligt de spelade. Och ett Brighton som bara, ja men de gick dit och rullade hem 3-0. Ganska komfortabelt.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Och det var liksom... nej, det fanns ingenting. Och en Slaven Bilic som bara... han såg tröttare och tröttare och tröttare och tröttare ut. Och han hängde djupare och djupare på de där knäna. Och frågan är... alltså, jag fick känslan av att det här är ett lag som inte vill ha kvar sin tränare. Det var så pass illa faktiskt. Det löptes ingenting. Och det var bara... De ville bara att den här matchen skulle ta slut liksom. Och, ja.
Man tittar på deras elva så är det lite märkligt, för att det är inte dåliga spelare. Joe Hart i mål, Zabaleta, Masuaku på ytterback, Fonte, Reed mittbackar, så på mittfält med Obiang, Kouyaté, och sen offensivt med Antonio, Arnautovic, Lanzini och Chicharito.
Arnautovic hade ju en sån där klassisk Arnautovic när han inte är bra.
Ja,
då är han
bra. Riktigt dålig.
Ja. Det var bedrövligt. Alltså vi matchminut 70 eller något sånt där, då var läktarna halvtomma. De hade gått hem. Publiken. Det var så illa var det. Och frågan är hur långvarig Billage blir faktiskt i...
Det blir en manager swap här. Koeman till West Ham och Billage till Everton. Alla nöjda och glada.
Det roliga är att Billage hade ju antagligen fått... han får ju alltid en effekt. Han är ju alltid bra i början.
Så är det ju.
Dessutom så har han ju Everton förflutet, så...
den är bra.
Det finns ju någonting där. Koeman vet...
tror jag är något på spåren.
Tror fansen är nöjda då?
Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Starkt att ta Brighton och utnyttja situationen i alla fall och rulla hem den där trean.
Vad säger vi där då? Billage får gå.
Jag ser ingenting annat. Jag var bestört. När jag såg det. Men det var sämre än vad jag missade faktiskt precis in början på matchen. Och så knäppte på den och tänkte att men det här kändes som en så här fredagkväll. West Ham supportrarna är igång. Det kunde bli lite åka av, men det var fullständigt bedrövligt. Och Zabaleta var ju också katastrof. Alltså han orsakade ju straffen där bland annat och slog bort bollar och det var det är svårt att förklara det. Ska vi ta frågor eller? Nej, vi måste ju prata om Chelsea-Watford. Jag upprepar att jag sovit väldigt lite i natt. Watford som har gått väldigt bra senaste tiden och som såg ut att skaka även Chelsea innan den utskällde Batshuayi kom in från bänken och han har ju visat sig vara en supersub. För när han, i den här rollen när han får komma in och avgöra matcher, där har han ju varit bra.
Ja, han kändes ju nästan som att han spelade bort sina chanser här med några riktigt svaga insatser, inte minst borta mot Crystal Palace där han blev utbytt och kändes som att han joggade ut från klubben nästan när han joggade ut till bänken den gången. Nu har han ju faktiskt återfått förtroende från fansen med det här inhoppet. Nu känns det som att de står ju lite och faller med honom nu när de inte har någon. De har ju såklart Morata som är tillbaka från skada nu, men han är inte uppe i varv riktigt än.
Och ja, han hade ingen supermatch.
Han hade ingen supermatch. Och skulle Morata gå sönder igen, då är ju faktiskt så att Chelsea behöver sin Batshuayi där. De behöver en tung forward som ändå kan skapa lite grann i boxen. Och jag tror det är en självförtroende grej i hans fall. Alltså han har varit för långt ner i källan för att producera. Men om man kan, om Conte kan lyfta upp honom nu, så tror jag att han kommer kunna bidra. Det är ingen, det kommer inte bli någon världsforward, men det är absolut en forward som kan peta in några bollar här och där. Sen kommer man få köpa att han har sina matcher med jämna mellanrum där det inte funkar för han, och då blir det lite Arnautovic-aktigt i hans fall. Alltså då är han riktigt, riktigt svag. Men den här gången klämmer jag som hjälte.
Mm. Verkligen. Och Watford som ju vi har hyllat så mycket, de orkade till slut inte stå emot. De har ju varit så väldigt organiserade defensivt, men såg lite oorganiserade ut faktiskt om man tittar på slutet på matchen och de chanserna som Chelsea skapar. Kan vara lite trötthet, kan också vara lite ett mentalt att man har kanske överpresterat en del ett antal matcher på slutet här och
kan det
och
också
var faktiskt på väg att göra det igen ju.
Det hade varit sjukt, då hade du gått i spinn här i poddstudion.
Ja, alltså. Det hade varit för mycket
alltså. Ja, det hade varit för mycket för dig med tanke på hur du har hyllat Watford.
Men måste säga att Doucouré igen, väldigt bra. Alltså ja. Det här genombrottet som han har haft den här säsongen.
Absolut.
Är det är häftigt att se. Från att vara liksom en överflödsspelare, utlånad och ifrågasatt, så kommer han in och är kanske lagets viktigaste spelare den här säsongen. Säga något om Manchester City också då, som städade av Burnley 3-0.
Ja, kan vi stänga den här ligan nu, är det inte så? Som vi redan förra veckan, va?
Ja, alltså ja. De är för bra.
Men det roliga med dem tycker jag ändå är att nu har det kommit ett lag som liksom är överlägsna med en egen positiv fotboll. Alltså man ska inte kritisera deras konkurrenter för mycket, men de har verkligen en filosofi och liksom ett mer långsiktigt arbete som har faktiskt gjort, som gör att de är ju större än sina bästa spelare nu. Jag tycker engelska klubbar ofta hänger lite för mycket på sina nyckelspelare de senaste åren, vilket också blivit kostsamt i Europaspelet. Nu känns det som ett lag som där mer eller mindre vem som helst kan gå sönder, och det finns ändå gott om backup, och det beror inte bara på att de har världsklasspelare utan också på att de har ett system som gör att det blir förlåtande. Mm. Och det ser vi i Europa nu också. Nu känns det ju som vi har ett Premier League-lag som faktiskt kan utmana i Champions League. Och det känns som det var ett tag sedan.
Kanske med undantag av De Bruyne som
han är ju vassare, så är det.
Som är i hyfsad form just
men nu. De har ju några andra framspelare som skulle kunna kliva in och inte göra ett lika stort jobb, men ett minst sagt bra jobb.
Ja, fast alltså De Bruyne, alltså, det är bara lyfta på hatten alltså. Hans framspelningar, de är från en annan planet. Så visst, det är någon annan som kan kliva in, men den där nivån som han visar nu på i de där ögonblicksverken, det är ju den högsta nivån som finns. Alltså, hans passningar, som den han slog nu till Sané var det väl. Alltså, den är ju slagen på exakt rätt millimeter. Ja. Exakt rätt grässtrå. Helt perfekt. Han behöver bara springa, fortsätta springa i samma fart, i samma riktning. Bollen kommer serverad. Det är bara att avsluta. Och så den där passningen slår ju han typ i varje match nu. Ja. Varenda inspel, eller jag ska inte säga varenda för då överdriver jag. Men det blir ju den där typen av leveranser i varje match nu.
Han har ju en otroligt hög procent på att de sitter alltså. Ja, för att jag menar, man ser ju så många alltså. Spelare som, alltså man ser ju ofta spelare som sätter en sån där någon gång då och då. Men ja. Så missar de flesta.
Ja.
Han sätter ju de flesta av de där riktigt svåra passningarna.
När han får ut bollen på högerkanten nu och så ser man en spelare springa in mot boxen, då vet du ju nu så här, okej, du ser det redan, du ser det redan i tidigt skede i tv-bilden, ser du, okej, den där bollen kommer slås in perfekt på den där spelaren som kommer bort vid stolpen, och mycket riktigt så gör den det. Mm. Så man ser ju redan nu när det ska bli mål, det ser man redan, det tar bort spänningen liksom, det är 5 sekunder innan, så vet man redan, ja, nu är det mål. Mm.
Men det blir kul att se vad som händer med hans liksom star quality nu, för att han är ju ingen superstjärna så i sitt, i sin liksom framtoning och i sitt liv i sidan av fotbollsplanen, om du förstår vad jag menar. Men nu ska han ju förhandla om sitt kontrakt, de har inte gjort det sedan han kom till klubben. Och nu snackar hans agent om att det är, liksom, det är Neymar-lönen de utgår ifrån när de ska sätta sig vid det där förhandlingsbordet.
Ja, det kan de nog göra också, för City har mycket pengar och är världens viktigaste roll. Jag fick någon fråga här på Twitter här, vad är liksom hans marknadsvärde idag? Och känslan är ju att det är definitivt över 1,5 miljard då, som den skulle ut på marknaden med.
Absolut.
Med den åldern, den nivån han har nu.
Men ska Coutinho kosta så mycket, så ska ju De Bruyne, som ju
är kosta mer. Nu vet jag inte om Coutinho ska kosta 1,5 miljard i och för sig, men det kanske nöjer sig med en där, en miljard. Ja. Men ja, det är i alla fall över 1,5 miljard i dagens rådande marknad. Liksom. Och det gör ju att övergången och affären för ett par år sedan framstår som billig.
Och han är ju, och han är ju också lagets enda spelare som faktiskt är, ja, men, som vi har varit inne på, kanske topp 5 spelare i världen, alla kategorier.
Ja, jag tycker att han börjar röra sig uppåt dit nu.
Ja, men det är ju han eventuellt som skulle kunna aspirera på att vara där.
Det är lätt att säga sådär att men den och den är topp 5. Så börjar man tänka efter, förresten, du har de där två, sen har du Neymar, och sen har du den och den och den. Och så ser man att, oj, okej, det kanske bara är topp 10 ändå. Men han börjar röra sig uppåt till den där kategorin där man kan aspirera på topp 5. Ja, han är på topp 10.
Han får åka på FIFA-galorna snart.
Ja, det är inte omöjligt att, jag menar, någon gång ska väl de här två börja tackla av här och några ska ta över, och då har ju han åldern inne för att vara en av dem som, ja, men börjar aspirera på de där priserna.
Ja, men det känns som att det finns en
det klart, ett
gäng där,
ja,
men det är han och det är en Dybala.
Sen
och det
kommer ju Mbappé också som
Mbappé, och det är en Isco och några stycken.
Neymar sådär, det finns såklart nya stjärnor.
Och så vi men också imponerande, de släpper inte in några mål.
Nej, de släpper aldrig bollen. Det är väl den här klassiska förklaringsmodellen igen.
Jag menar, det här så John Stones som försvarare just i det här laget är han ju suverän. För jag menar, när han inte behöver försvara så mycket utan kan vara bara längst bak och sätta igång spelet. Och dessutom täcka upp och vara snabb och fysisk och inte tappa så mycket boll liksom. Då är han ju en ideal försvarare för
där Lindelöf skulle ha varit.
Där skulle Lindelöf ha varit, där hade han passat bättre. Jag tycker att vi borde jämna ut det. Jag tycker att Dejan Lovren borde spela där istället så att det blev lite jämnare. Han hade säkert också varit fantastisk i det här laget, så man behöver ju inte försvara något. vi tar lite frågor. Vi har fått en från Jimmy Bengtsson här. Richard Dunn, Duncan Ferguson och Vieira leder tabellen över röda kort med 8. Vem i årets Premier League kan slå sig in i toppen? alltså, då måste du ha någon som har tagit en hel del röda kort
redan, ja. Ja, eller som har potential att göra det framåt.
Ja, precis. 8 röda kort. Det var väl bara Zidane skrapade upp under karriären.
Va? Var det så?
Han var ju en riktig stygging. Det kommer man ju inte så ofta ihåg. Men jag tror han hade 8 röda kort.
Kommer inte hela hans arv gå ut på att han skallar en kille i bröstet? Så men du väl gömt det.
Det är ont om riktigt stygga killar. Det är klart att en Andy Carroll skulle
kunna vara faktiskt.
Slå sig in där. En Ryan Shawcross, jag vet inte hur många. Han tar inte så mycket utvisningar. Han är lite smart. Han är hård, men han är ju lite
Andy Carroll
har ju potentialen.
Men Andy Carroll skulle ju kunna vara
en irriterad Arnautovic. Nu har han kanske inte annat så många år kvar, men
Ja. Ja, men jag tänker på en Andy Carroll, han kommer att ha kvar i ligan tills han är 35 med sin spelstil. Ja. Liksom,
och kommer få sådana här onödiga röda kort som inte beror på att han har tappat huvudet utan att han är helt enkelt klumpig. Liksom.
Ja, nej, men han
båda delarna tar han ju.
Ja, jo, så är det. Jo, men det finns ju Arnautovic röda kort när man helt tappar huvudet. Men Carroll har ju både den och den här råkar gå upp för högt med armbågarna grejen som vi kommer resultera i en del.
Precis, för han har två röda kort den här säsongen redan, va?
Är det så?
Vi står rätt väldigt tidigt.
Ja, kanske
och
tror han ett.
Har han bara ett? För han är avstängd nu ju.
Tror
han
säga och sitter med den officiella statistiken.
Alltså, han fick han ju borta mot Burnley fick han ju.
Ja, det var ju förra
omgången. När han hoppade upp och satte armbågen där.
Två stycken armbågar i rad, va? Två gula. Jag vet inte vad det är. Det var ju Arnautovic också som hade, det var jag i början där.
Och så han gjorde en sån här idiotgrej.
Precis, en John Joshelby. Ja, men det är väl de då. Man har svårt att se någon annan. För det förutsätter att de ska spela länge.
Ja, det är det. De måste ju vara tillräckligt bra också för att få chansen trots att de har avstängda sådär ett par gånger per säsong.
Robin undrar, är Klopp mest överskattade tränaren idag? Vem ska ersätta honom när Liverpool inser att han inte kommer vinna någonting?
Boom! Man får ju också komma ihåg att Liverpool ska inte vinna någonting utifrån vad de har för budget och vad de har för spelarmaterial. Så att han skulle vara så överskattad, det håller jag inte med om. Det är klart att fortsätter de här försvarsproblemen så kommer ju folk peka på att han har problem att organisera och balansera det här laget. Men nej, jag tycker inte att han är den mest överskattade tränaren, det tycker jag inte.
Men är det hans fel att det inte kommer mittback? Alltså var ser Liverpool-fansen ansvarsfördelningen sig? De har ju ändå någon slags transferkommitté där ovanför. Och...
Nej, det finns ju ingen transferkommitté längre. Utan det är ju Michael Edwards som är en sportchef nu då. Och han och Klopp tillsammans utgör ju transferkommittén helt enkelt. De har ju förstått ett jättestort scoutnätverk och en massa röster in.
Men det är ju inte Klopp som ringer och lägger budet på Van Dijk direkt.
Nej, utan det är ju Michael Edwards. Och det var ju då, alltså de arbetade väldigt hårt under våren på att få in Van Dijk, och det var ju Michael Edwards som använde Klopp som verktyg. Att Klopp ringde upp Van Dijk och mötte honom det här ökända hotellmötet i Blackpool då, som till slut gjorde att Southampton ruttnade och vägrade sälja honom och anmälde Liverpool och så vidare. Och det har ju varit Michael Edwards strategi sedan han kom in. Han har inte suttit så länge som sportchef. Han flyttade sig upp då från en mer kommersiell roll. Och det var ju samma sak med Naby Keita, det var samma sak med Mohamed Salah och så vidare. Utan det är Klopp som har gjort mycket av det här jobbet då, men det är Michael Edwards som är sportchef. Så att det är väl Michael Edwards i slutändan som är den som ska hängas för rekryteringarna, även om Klopp förstås har väldigt mycket att säga till om och har sista ordet och så vidare.
Vem är ligans mest överskattade tränare då? För att svara på frågan.
Jag har ingen aning faktiskt.
Ja, Roy Hodgson.
Ja,
när vi är elaka mot Roy.
Det är lite taskigt. Jag har hört många i England hävda att det är Slaven Bilic, att hans taktiska förmåga inte är...
Men han är inte överskattad nu, för alla säger ju att han är helt värdelös.
Det är väl det man...
Men han var ju det för 3 år sedan. Då var han ju den mest överskattade.
Ja, det får man nog säga. Sen är frågan, vilka har vi som överpresterar då? För någonstans så måste man ju ge dem. Kanske är det Marco Silva just nu då som är mest överskattad, eftersom han pratas om
som den nya som gud.
Som den nya liksom supermanagern. Han är trots allt bara tränat, vad är det, 9 eller 10 omgångar, hur mycket har de spelat med Watford, och sen åkte han ju faktiskt ut med Hull i ett idiotläge visserligen. Simon undrar, varför är Arsenal så ojämna? Varför lyckas de inte vara som City är nu, eller som Spurs varit den senaste tiden?
De är inte tillräckligt bra. Det är ganska enkelt svar. Alltså, många lag kan ju nå en topp här och där, men ska du göra det över tid och ska du göra det kontinuerligt, då krävs det jäkligt mycket kvalitet, och City har den kvaliteten, Arsenal har den inte. Det är det enkla svaret.
Sen har det ju varit stormigt också. Alltså dels så har de ju fått det skador och annat som gjort att de fått möblera om en del i den där offensiven de skulle bygga ihop. Men man undrar ju också hur, liksom, hur säker och kontinuerlig Alexis Sanchez kommer vara, vad hans tankar finns med sitt Özil. Vad tänker han på? Kommer han liksom kunna med fullständig inställning kliva ut vecka efter vecka? Det är ju den typen av misskötsel som också gjort att
Arsenal var ju väldigt bra nu mot Everton. Det får vi verkligen understryka. De var riktigt bra, men det kvarstår ju fortfarande det här problemet med balans på mitten och så vidare, och försvaret är inte helt förtroendeingivande. Nu tycker jag Cech var väldigt, väldigt osäker i den här matchen.
Ja, snabbt med bollen
första halvlek också, och sen bjöd han på det där målet sen i slutet, och i och för sig också en följd av att Monreals passning inte var tillräckligt bra, men det finns fortfarande lite saker som krackelerar i det där bygget, så att
sen undrar man ju vart bygget är på väg också, för alltså, hade Alexis Sanchez och Mesut Özil suttit på långtidskontrakt nu, och det här liksom var första matchen tillsammans med Lacazette, och Aaron Ramsey är helt plötsligt väldigt, väldigt bra när han får det sällskapet och göra sin grej, då hade man kunnat se det som en ny start, att nu har de hittat någonting, nu kan de börja bygga på det här och avancera i ligan, och kanske nästa säsong blir ännu bättre, förstärka ytterligare och bygga ihop. Men nu vet vi inte liksom om kärnan i det här ens är kvar efter januari. Så att det blir också väldigt svårt att bedöma vart de står som klubb då. För den här matchen var de fantastiska, det håller jag med om. Men vad finns det kvar av det som var fantastiskt när det är februari? Det vet vi ju inte.
Marcus Carlén undrar, har Manchester United tappat fart nu? Beror allting enbart på Pogba? Eller är United helt enkelt inte bättre? Vi var inne på det, men vi pratade inte så mycket om Pogbas betydelse ändå.
Jag tyckte jag nämnde den. Jag tyckte jag sa en del om Pogba att de saknar hans kreativitet nu, och jag skulle definitivt säga att det är en viktig bidragande orsak till att United inte spelar som de gjorde tidigare. Det är inte den enda, men hans förmåga att bara öppna upp situationer och med sin styrka ta fram bollen i plan eller vända bort en motståndare, det är ofta det som sätter Mkhitaryan i rätt situation i nästa skede, eller Mata i rätt situation i nästa fas. Så att det är en definitivt ett jätteavbräck för dem.
Så jag säger det där med röda kort, att Andy Carroll har ju faktiskt bara två i karriären.
Jag var tvungen inte att googla det.
Nej, han ska komma upp i åtta.
Han är inte purung heller.
Nej,
får köra på nu. Han får gå tillbaka till Newcastle så att det blir lite friare tyglar i.
Jag var tvungen att googla Shelby också. Han har bara tre.
Det är svårt att komma upp i åtta alltså.
Ja,
man ska nästan vara försvarare då och vara sista man som man åker på sådana här friläges. Liksom.
Jag såg också Fellaini var jag tvungen att kolla upp. Men han har också bara tre. Men han hade däremot 53 gula kort. Vilket är jävligt mycket.
Gary Cahill, vad ligger han på?
Vassa armbågar. Gary Cahill ska vi kolla upp. Vad tror vi? Nej, han har inte så mycket röda kort.
Två kanske. Och tre stycken måste han väl ändå.
Ja, jag tror inte att det är mer. Ska säga, jag kan liksom inte dra mig till minne sånt där. Jag har tre stycken röda kort på honom också. Det är ganska alltså åtta röda kort är rätt mycket.
Ja, det är mycket.
Richard Dunn. Det är självmål han leder också, va?
Ja.
Antal röda kort och antal självmål.
Han gjorde ett avtryck. Får man ge honom.
Vilken kung han var, Richard Dunn ändå alltså.
Charlie Adam har ju också en röda kort potential. Jag tror också han är för gammal för att komma upp i åtta, lite baktung. Får man ändå konstatera att han är. The Swedish Fan skriver Martin Åslund i Viasat-studion påstår att Tottenham är laget som ser bäst ut i Premier League. Vad tycker ni? Svårt att säga att inte ser bäst ut.
Han hade ju en utläggning där om just att man vinner inte ligan på högsta nivå utan på jämnhet, och att Tottenham är en jämnare. Och hittills har ju City såklart även varit jämna eftersom de bara har legat på sin höga nivå förutom en plump hemma mot Everton. Men jag förstår ju vad han menar, att det är klart att det kommer komma en period kanske under den här vintermånaden igen då för City där det är lite skador och man inte får resultaten med sig, och då skulle det finnas ett fundament att stå på, och det fundamentet är ju bättre i Tottenham än vad det är i City, så att det är klart att man förstår det, men jag ser ändå City som favorit, för jag tycker att de har så bred trupp också, de har så många spelare som kan gå in och göra jobbet. Skadan på Mendy var ju kännbar, men nu har ju Fabian Delph kommit in och gjort det bra där, så att de har visat att de kan hantera vissa skador. Det är klart att De Bruyne är jobbig att bli av med.
Men det, är också, det känns som att City har fler spetsar liksom. Alltså Tottenham har en starkare grund, men vad händer om du tar bort Harry Kane under en längre period? Vad
ja, men det sa ju han också där, att det, så det får inte ske liksom. Nej. För då är det ju kört.
Och då frågar du hur stabil grund du har.
Nej, det är mer att de defensivt kan de ju stänga till och vinna med 1-0 och sådär. Och det är frågan om City kan göra det, men det får visa sig längre fram.
Ja. Hörde ni, kära vänner, det var allt vi hann den här tisdagen. Tack Patrik för att du kom in och pratade lite Premier League. Tack Kalle för att du kom som vanligt. Tack kära lyssnare. Vi är ju tillbaka om en vecka igen.